Radio Mises, avsnitt 75. Vi noterar att konspirationsteorier numera är mainstream, då kritik av DN nu är deltagande i en subversiv propagandakampanj från Kreml. När vi spelade in förra avsnitt var vi naturligtvis inte alls medvetna om att DN numera är en integral del av den svenska statsapparaten och en viktig del av vårt psykologiska försvar. Vi blir uppriktigt om ursäkt och rättar oss självklart. Vi ska här efter aldrig någonsin kritisera DN igen, då det utgör vårt viktigaste försvar mot Ryssland. Vore det inte för DN skulle grodmän och pansarryttare snart närma sig gränsen. Leve Dagens Nyheter! Var det verkligen läs Dagens Nyheter som det stod de gamla broschyrerna om kriget kommer?
Nej, det står inte i min broschyr i alla fall. Jag har en sån hemma.
Nej, vi får väl helt enkelt ha det säkra för osäkra och aldrig referera till någon nyhetsorganisation förutom DN överhuvudtaget, för det skulle vara suspekt. Så vi pratar om medborgarlön istället, tror vi. Fast medborgarlön är ju nästan kommunism. Och det kan ju nästan insinueras ha något med Ryssland att göra, så då blir det ju inget avsnitt.
Jag tar över här nu, Hans. Men det är tryggt att veta i alla fall att det som står emellan Putin och Sveriges övertagande av Sverige, det är Peter Wolodarski.
Det är ju skönt. Mm. Där står han så bra, så bra. Vi ska köra en liten errata, heter det tror jag på engelska. Vi diskuterade lite om det fanns något demokratiskt, icke-demokratiskt land i Europa i förra avsnittet. Och jag gissade på Albanien, men det korrekta svaret är Vitryssland. Vitryssland är inte en demokrati. De hävdar sig vara en, men enligt en enad kritikerkår så är de det inte alls det. Mer meningslöst vetande om Vitryssland är att högsta punkt är 346 meter över havet. Landet består mestadels av träsk och man har haft samma president sedan självständigheten. Han har själv sagt att han tycker livegenskap är en bra sak. Slut på meningslöst vetande.
Jaha, då får man kanske lägga till Vitryssland till lista av beboeliga länder.
Ja, nej, jag tror inte jag vill flytta till Vitryssland. Det är mycket hyperinflation, mycket tråkigheter överlag som pågår där, kan jag tycka.
Mm. Ja, jag har en vän därifrån faktiskt, och han har flyttat tillbaka dit.
Han har flyttat tillbaka till Vitryssland?
Japp.
Fastän han vet hur det är där?
Ja.
Ja, då kanske inte är så hemskt.
Ja, det beror på om man retar upp makten eller inte också.
Så kan det vara. Nej, jag vet inte vad de har för vad styrelseskick går ut på. Jag antar att man får väl anta att det är relativt korrumperat. Hur korrumperat det är relativt någonting annat är ju svårt att säga. Men ja, fria val tror jag inte de får ha. Och det finns det några av dem som vill ha. Och därmed räknas det inte som en demokrati.
Jag tror inte att de har vindkraftlobby till exempel. Den typen av korruption har de inte.
Nej, det är en fördel.
Genusförskolor tror jag inte de har heller. Som får skattepengar.
Nej,
det här med korruption är en, ja, det är en relativt begrepp.
Jo, det är det. Det problemet jag kan se med vissa länder är alla statsapparater lägger ju beslag på folks pengar. Det är lite det de är till för. Sen slösar de det på diverse olika saker de tycker är bra. Det jag kommit att fundera mest på är vart hittar man störst rättssäkerhet? Och det beror naturligtvis också på fråga, men överlag så har väl väst en lite bättre tradition av rättssäkerhet än många andra länder. Men man ska inte uttala sig för tvärsäkert. För det pågår till exempel saker i USA, i Guantanamo Bay till exempel, som inte ens de gamla sovjeterna klarade av att göra. Tvångsmatning av fångar som hungerstrejkar och den här typen av saker. Så att det är svårt att säga. Till och med i Sovjet fanns ett ytterst litet mån av rättssäkerhet. Så jag vet inte. Det är svårt att veta vad som är vad nu för tiden.
Ja, jag tror att det beror, som jag sa, på vilka människor man väljer att reta upp. Och vilken profil man väljer att ha.
Jo, jag tror ju på det här med att man i alla lägen vill man flyga under statens radar. Och i någon mån så kan man väl säga att det gäller även i Sverige. Om kanske inte. Man får ju. Det är så svårt att jämföra förtryck mot förtryck. Jag levde länge under illusion att i Sovjet och i Kina så finns det väl inte ens ett rättssystem eller en juridisk apparat överhuvudtaget. Utan det är väl bara att de skjuter och spärrar in folk hur som helst. Och i och för sig, i Sovjet Och under vissa perioder i Kina så sköt man rätt mycket folk. Men sen därefter har det tydligen funnits rättssystem, som om man har någon form av rättssystem, även om de ofta dömer lite hejvilt. Det är något intressant med det där, för att det verkar inte som att man kan konstruera ett samhälle utan ett rättssystem. Sen är det mer eller mindre korrupt, men det finns inga samhällen utan någon form av, åtminstone en illusion av ett rättssystem.
Nej, men det är väl det som utgör liksom kärnan i ett samhälle. De gemensamma värderingarna av vad som är rätt och fel och vad man gör i de fallen.
Jo, men till och med diktaturer är ju ganska noga med det här, att de ska ha ett rättssystem som åtminstone man försöker föra illusionen av att det fungerar.
Ja, det är det. Det här Sovjet är ganska intressant också. De krävde ju ofta att man skulle skriva under en massa saker. Skriva under sin skuld. Vilket känns ju lite onödigt komplicerat när man ändå skulle skjuta dem eller spärra in dem i gulag. Men de hade någon idé om att det skulle vara papper i alla fall på saker och ting.
Jo, men det pekar ju på det eviga mänskliga behovet av rättfärdigande. Även om rättfärdigande och sånt man vet är fel. Och det tror jag inte skiljer sig så mycket från olika länder. Utan finns det korrumperade myndigheter, oavsett på vilket sätt de är korrumperade eller vad de gör, så har de nästan alltid stort behov av att rättfärdiga sig själva. Det är intressant. Så att styren av olika länder, oftast är det en gradskillnad och inte en väsensskillnad, kan man tycka.
Fördelen med Sverige är att det är ett relativt, ska man säga, tandlöst och naivt rättssystem på något sätt. Så att du kan ju våldta och mörda så det här, det blir inte så allvarliga straff.
Straffskalorna i Sverige är lite bizarra. När du får högre straff för ekonomisk brottslighet än du får för ganska allvarliga våldsbrott. Ja. Då kan man fundera på, någonting jag alltid tänker, är det här verkligen i samklang med vad befolkningen tycker? Och nej, jag tror inte att det är det. Jag tror inte sällan det är det.
Men det visar att även i Sverige så är rättssystemets, våldsmonopolets viktigaste funktion är att skydda våldsmonopolet själv. Eftersom det är högre brott mot våldsmonopolet än mot medmänniskor.
Jo, det där är ju också intressant. För jag har kommit fram till att även om man skulle vilja att det vore på något annat sätt, så tror inte jag det kan vara på något annat sätt. För att ett system som ska bestå måste alltid ha som främsta syfte att bevara sig själv. Sen kan man naturligtvis önska att det gör det på mesta möjliga sätt. Men det är politiska system lider av det. Att ska det politiska systemet vara kvar, så måste det politiska systemets intressen gå före alla andras.
Mm. Alltså lägger vi ner skit.
Alltså har vi inga politiska system. Nej, det är svårt det där. Men det var inte alls det vi skulle prata om idag. Och sitter jag här och tramsar om.
Mm. Åter till Mises. Klaus,
du har förlett mig. Vi tar veckans Mises istället. Kort och koncist. Från Human Action. Den går så här. Bidrag till de arbetslösa stoppar inte arbetslösheten. Det gör det bara enklare för de arbetslösa att fortsätta vara sysslolösa. Slut. Och det var väl, ja, dagens truism.
Ja, men ändå accessvår att förstå.
Jo, det finns ju en djup ovilja att försöka förstå det där. Ju mer bidrag man har, desto längre tid tar man på sig att söka nytt arbete. Inte på individnivå, men statistiskt sett så gäller det. Du kan hitta en enskild individ som fullständigt struntar i hur mycket bidrag den får. Och du kan hitta individer som inte gör det. Men statistiskt sett så är det så. Och det är ju, folk brukar tala om försämringen av A-kassan i Sverige. Försämringen av A-kassan i Sverige är en av anledningarna att vi har mindre så kallad övergångsarbetslöshet. Det vill säga att folk är mindre sannolika att sitta och leva på A-kassa ett tag innan de tar nästa jobb. Sen kan man tycka vad man vill om det. Jag tycker att A-kassa är väl jättebra så länge det är frivilligt finansierat. Alla borde gå med i en A-kassa som inte får bidrag av staten. Men sen försökte jag räkna på hur mycket det skulle kosta i månadsavgift för en sån A-kassa. Och ja, det var ju en intressant uträkning.
Kom du fram till?
Att det inte skulle vara värt det, för det skulle vara så fruktansvärt dyrt. Men det ger också en intressant signal. För att då skulle det, beroende på ditt yrke, skulle det kosta olika mycket. Och vad det kostade att vara med i A-kassan till visst yrke skulle vara en jättetydlig prissignal över hur vanligt arbetslöshet är i den här yrkeskategorin. Så du skulle kunna sikta på vilket yrke du vill söka genom att kolla på vad det kostar att gå med i deras A-kassa. Kostar det jättemycket, så vet du att ja, hög risk för arbetslöshet.
Mm. Eller också är det väldigt höga löner som ska ersättas.
Ja, så kan det naturligtvis vara. Men om man, ja, okej, du får räkna kostnaden som procent av lön då. Så kan du få en ganska schysst ögonblicksbild. Det är precis samma resonemang som jag tror du förde någon gång om att privat finansiering av studielån. Att ju mer sannolikt det var att du skulle kunna få ett välbetalt jobb, desto mer studielån skulle du få till lägre ränta. Om du andra sidan tog studielån för att bli frisör så skulle du få ganska lite lån till väldigt hög ränta eller ingenting alls.
Mm. Nej, men det är intressant om det... Det här har vi ett typiskt marknadsmisslyckande alltså.
Ja.
Staten måste träda in här och skjuta avkastarna. Nej, men det vore intressant att se det här i privat regi. Hur man skulle lösa problem med folk som helt enkelt tyckte att livet på A-kassa var trevligt och hur länge man skulle få A-kassa och hur det skulle fasas ut och såna här saker. Det har varit en väldigt intressant övning.
Man ska ju komma ihåg att arbetslöshetskassorna de hängde väl det var ju arbetarrörelsen från början som hade arbetslöshetskassor och de infiltrerades ju av staten. Staten köpte upp det här med garantier, misstänker jag. Jag kan inte exakta historien, men det var ju arbetarrörelsen. Och jag tror det var arbetarrörelsen när de låg i konflikt med arbetsgivarna som... Det hängde väl lite ihop med strejkkassor det här, tror jag. Man såg ju som en sorts ekonomisk säkerhet för att kunna sätta press på arbetsgivarna om de försökte sänka lönerna eller villkoren. Så sa man att ja, men vi kan minsann hålla ut och inte arbeta alls. Hur kul blir det för dig? Och sen kan de liksom då lägga tyngd bakom sin tillgång, arbetskraften.
Mm.
För att upphäva, det var ju, på den tiden var man ju alla egentligen överens om att den hårda, järnhårda lönelagen gällde. Det vill säga att arbetsgivarna kunde suga ut arbetare tills de var på existensminimum. Samtidigt så den teorin har jag aldrig riktigt hållit för att, jag ska tro så här, den har nog hållit i de områden där det var ett sånt överutbud av arbetskraft. Så det har alltid funnits någon att ersätta given arbetare med.
Mm.
Men det har ju bara skett under korta perioder vid kraftig urbanisering. Annars är inte det ett normalt tillstånd.
Yep.
Jag vet inte om A-kassor skulle finnas nu för tiden. För att, som sagt, jag räknar på det. Jag tror inte att det går ihop sig. Jag tror inte riktigt det är värt det. Och det är lite intressant ändå.
Mm.
För att om Hur ska vi? Jag tror att folk som A-kassor behövs egentligen bara i yrkeskategorier där det kan vara svårt att få jobb. Där det är ojämn efterfrågan på arbetskraft kan jag tänka mig att det är rimligt. Om det under vissa år behövs jättemycket folk och lönerna stiger kraftigt, under andra år så sparkar man alla. Typ oljebranschen kanske. Oljearbetarnas A-kassa kan jag tänka mig skulle finnas och har det lite knapert just nu också.
Ja. Ja, jag vet inte. Det skulle vara intressant att se. Jag tror att det här skulle vara väldigt svårt att köra i stor skala.
Mm.
I och med att man inte kan lita på folk längre. Och ju större någonting är, desto större risk att man råkar ut för gratisåkare.
Jo, jag kan ju misstänka att se kraven skulle vara intressanta, kan jag tycka. Om det var A-kassan som ställde krav på hur folk skulle söka arbete och inte arbetsförmedlingen, det vore ju lite intressant förstås.
Mm.
Nåväl, detta om A-kassa.
Ja.
Ska vi ta några andra nyheter också? För det var ju inte riktigt en nyhet.
Nej, vi kör lite strut här.
Mm. Jag kan ta det roligaste. Präst, Sveriges farligaste yrke.
Jaså?
Ja.
Det har inte med himmel och helvete att göra, utan det är alltså rent jordiskt.
Ja, nej, alltså himmel och helvete.
Jag kan förstå om man som präst är rädd för att inte komma till himlen på det viset.
Ja, nej, förleda massorna, det borde ju vara garanterat motorväg rakt söderut. Men nej, det har att göra med arbetsvillkoren. Och det har att göra med psykisk ohälsa.
Mm.
Och det tros bero på bråkiga miljöer och otydligt chefskap. Mm-hmm.
Han var inte bara en chef som präst.
Mm, det kunde man ju önska, men det verkar ju inte så.
Mm. Ja, okej. Står det någonting om kvinnor och män i det här?
Ja, kvinnor är hårdast drabbade.
Okej. Vad förvånande. Mm.
Ja... Det var lite misogynt, Klaus. Varför trodde du det?
Nej, jag bara... grundat på erfarenhet.
Jo, nej, men som så här är det ju att... man kan diskutera om det, livet blir hårdare eller lättare nu för tiden. Jag tror att generellt så får vi det materiellt bättre. Jag tror dock att många yrkesvägar leder till mer och mer meningslöst och psykiskt. Jag tror att många karriärer, och att vara präst ska inte vara en karriär med bevisningar nu för tiden. Jag tror att många sådana saker leder till en känsla av, nu ska jag ta ett marxistiskt uttryck, alienering. Mm. Men inte av alienering från det att man producerar, utan mer den eviga frågan, vad gör jag här egentligen? Vad är meningen med detta?
Just det. Här, jag har hittat det. Det är ETC du citerar ifrån igen, Hans. Det här...
Shh! Klaus, ja. Du ska vara tysta.
Till och med Helle Klein tycker att det är intressant, men inte förvånande att kvinnor är hårdast drabbade. Ja, här står det så här: samhällets omvandling med mer barnfattigdom och ökade klasskillnader och så vidare gör att präster och diakoner även får ta på sig rollen som socialarbetare. Det har väl alltid varit kyrkans uppgift, det är ingen nytt.
Det är, präster ska vara socialarbetare och upplysa massorna om frälsningen via Jesus Krist, men det har vi glömt också. Men mer barnfattigdom, kan någon visa var den här barnfattigdomen kommer? För att om barnfattigdom mäts som annan fattigdom, det vill säga 60% av medianlönen hos föräldrarna, så är det ju bara lögn. För det betyder att materiella standarden stiger, men klassklyftorna stiger. Så att den relativa fattigdomen relativt din granne stiger, men den absoluta fattigdomen sjunker. Jag skulle vilja ha lite siffror på det här någon gång.
Ja, det roligaste var för några år sedan, ganska många år sedan nu. Jag såg att prästerna strejkade. Det var också en sån här underbar grej, va?
Vi vägrar tro på Gud förrän vi får bättre arbetsvillkor.
Ja, det var, måste ha varit något sånt liksom.
Och så fick de 200 kronor mer. Okej, nu tror vi på Gud igen.
Ja. Du får nog betala lite mer om du ska börja tro på Gud än 200 kronor. Men ja, principen är riktig.
Det är så mörkast innan gryningen, eller hur var det, Klaus?
Ja.
Åh, jag blir så läst. Nu ska vi inte prata Svenska kyrkan här, utan Svenska kyrkan är en fin institution som förhoppningsvis bara är lite vilse och hittar vägen en vacker dag.
Notera att jag inte sagt någonting om Svenska kyrkan, jag vill bara göra det klart. Var du som
nej. Nämnde? Ja, det var bara jag som nämnde, men det kan bero på att jag är medlem i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är en fin institution. Vi önskar den allt väl här i världen. Sen går det oundvikligen som det går ändå.
Mm, vi går vidare.
Det gör vi. Mer nyheter. Mer nyheter. Ja, apropå kvinnor och män. För på något sätt belägga Klaus gräsliga misogyni här. Så är det ju som så här. Jag läste en artikel där någon påpekade att en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna borde vara att är det mellan 85-90% av alla dödsfall på jobbet är män. Det här torde ju göra folk fruktansvärt upprörda, för att dö på jobbet måste ju vara värre än att bli utbränd eller må psykiskt dåligt på jobbet. Att dö på jobbet måste ju vara ungefär det viktigaste du kan göra på jobbet.
Ja, då har man ju nästan nått fullständig jämställdhet. Men nästan uppe i 100%.
Ja, jo, det visar sig att det är ingen som bryr sig om det här. Och det var någon som skrev sarkastiskt på engelska: "We must close the death gap." Vi måste se till att lika många kvinnor som män dör på jobbet.
Mm.
Kanske inte var riktigt så. De kanske sa lika få män som kvinnor. Men det är saken irrelevant. Det är intressant att mäns fantastiska överrepresentation på dödsfall i jobbet aldrig nämns i den feministiska debatten eller jämställdhetsdebatten. För det är liksom inte relevant.
Mm.
Alla vet att det är så. Som någon uttryckte det: det västerländska samhället har så hög syn på kvinnor så att man började tillverka bekvämligheter i form av kylskåp och husgeråd till kvinnor, medan män fortfarande dog i drivor i gruvorna. För att tillverka vettiga säkerhetsapparater i gruvorna, det var liksom inte riktigt lika viktigt.
Nej. På tal om jämställdhet, om vi fortsätter på det temat och den manliga patriarkala normer. Mm. Vänsterpartiet är mycket grät över att han har tafsat kvinnor på baken på krogen.
Ja, och det kunde ju inte han hjälpa.
Så smetade han det på alla män. Vi är såna.
Mm. Ja, notera hur det här med ansvarslösheten. Han måste ha skrivit den här artikeln för att han på något sätt ville förklara att det inte var hans fel. Men jag noterar formuleringen: jag lät min hand Och vad nu hans hand gjorde. Och det är så här, vänta nu, nej. Det var du som gjorde. Det var inte du som lät din hand. Det är någon som försöker använda så här passiv form. Jag menar, om jag sparkar någon, ska jag då säga jag lät mitt ben sparka honom i knävecket?
Jag hindrade inte mitt ben från att sparka honom.
Nej, nej, för att men det är ju hela den här artikeln. Alltså, jag tycker synd om personen som skrev den här. Han försöker i ett... För att få cred på vänstersidan försöker han förklara att han försöker minsann vara en god feminist och säga åt män att de är grisar. Och det här är det enda som ser till så att han inte tafsar på kvinnor. Jag har en vag föraning om att han aldrig har tafsat på en kvinna. Han bara önskar att han hade gjort det. Det är kanske ganska hemskt att säga, men det här känns som att någon form av effektsökeri.
Det kan vara så att han vill försöka vara lite häftig och säga att han har tafsat på en kvinna och skriva den här då. Kolla här, det började i mellanstadiet nästan som en lek. Vi killar jagade tjejerna. Ja, det gjorde väl alla killar i mellanstadiet.
Får inte hela poängen med mellanstadiet.
Ja, jag trodde det. Och så vitt jag minns så jagade även tjejerna killarna.
Ja, det tenderade också att hända. Och då fick man inte bli tagen för det blev jättepinsamt.
Ja, det här är en sån här som du kallar om sparris, va?
Jag tänker inte kalla om någonting, jag är snäll idag. Jag kan tycka dock att han, om han nu har tafsat på en kvinna, så kan han väl gå och anmäla sig själv för det här. För det här är ju ett gräsligt brott naturligtvis. Så att det är väl bara att gå och anmäla dig själv och betala dina böter istället för att gråta ut i media.
Måns Westin, ledamot i Vänsterpartiets Storstockholms antirasistiska utskott. Ja, det kunde man ge sig på också.
Nej, men som så här... Ett, vem vill skriva under det med eget namn? Men två, jo, alltså, men så här, det är klart, som debatten går nu så handlar det ju om att större del av Sverige håller på att komma fram till att män från vissa delar av världen har ganska dålig kvinnosyn, statistiskt sett. Det finns garanterat undantag. Men, och då försöker han då bevisa att nej, män från alla delar av världen har fruktansvärt dålig kvinnosyn. Till och med jag har det. Jag tafsade på kvinnor på grund av patriarkala normer. Buhu. Det är en vagt obegriplig artikel. Lyckligtvis är vi långt ifrån de första som kritiserar det här. Men jag kan inte förstå hur en tidning kan publicera det här. Utan man borde skicka tillbaka. Du, ska du inte tänka igenom det här en gång till innan du skickar in den? Är du säker på att du vill publicera det här? Eller vill ha det här publicerat?
Jag måste få läsa den här för det är så bra.
Ja, jag kan inte hindra dig.
En kväll på krogen för drygt 15 år sedan. Jag var full, riktigt full. Jag kände mig oemotståndlig. Jag var kungen av dansgolvet. På väg till baren såg jag en tjej framför mig. Hon kastade en blick bakåt. Och jag tyckte hon log mot mig. Jag lät min hand ta tag i hennes rumpa. Hon blev förbannad och hämtade en vakt. En kompis försvarade mig högljutt. Det kan inte ha varit han. Han skulle aldrig. Jag gömde mig i ett hörn och skämdes som ett djur.
Men du hör ju, jag lät min hand. Ja, men det är så också.
Nej, fortsätt.
Nej,
jag skulle aldrig, trodde jag. Tills jag ändå gjorde det. Fast jag var både vänster och feminist. Men med tillräckligt mycket alkohol i blodet så vann mitt kulturarv över min ideologi.
Jaha, så att kulturarvet startar vid 1,5 promille alltså. Det var en intressant definition av kulturarv.
Mm.
Jag hör till dem som säkert vid något tillfälle har druckit ett glas för mycket. Men det betyder inte att man må bli lite trögfattad och röra sig lite i slow motion. Men det betyder inte att man blir en annan person. Man kanske inte är duktig på att räkna matte och man kanske blir lite högljudd. Men man kan fortfarande ta fullt ansvar för sina handlingar. Jag menar, han var ju bevisligen inte medvetslös när han gjorde det här.
Nej, efter 25 år bland killar som tagit för sig av tjejers kroppar så blev jag en av dem. Det tog honom 25 år.
Ja, det var en strålande motståndskraft mot de patriarkala normerna. Förutom alla oss som aldrig har tafsat på en tjej som tydligen har ännu bättre motståndskraft mot de patriarkala normerna, jag vet inte.
Har du aldrig tafsat på en tjej, Hans?
Nej.
Ja.
Bra. Klaus, jag tänker inte skjuta en uppföljningsförmåga på det där.
Nej, jag tror det. Det är bra.
Ja, jag tänkte vi kunde göra en Apropå introduktionen, jag tänkte vi skulle bara rabbla vad som har hänt i hela DN-historien sedan förra avsnittet. Sagt, DN gjorde ju bort sig lite och kanske inte skötte sitt journalistiska uppdrag exemplariskt utan valde att inte publicera vissa saker. Ingen behöver egentligen dra den historien. Sen den har...
Jag ifrågasätter ju det här uttrycket, deras journalistiska uppdrag. Har de ett uppdrag?
Nej, som... Alltså som... En gång i tiden så fanns det ganska många uppdrag här i samhället som man kunde göra eller låta bli. Det var frivilligt, men det var någon form av heder i det. Nu för tiden så driver de väl klickjournalistik som alla andra. Nåväl, det som har hänt är följande. Först släpper SvD Kultur en artikel där de anklagar alla som kritiserar DN för att gå i Putins ledband. Sen gör norska journalisten.no, som då är journalistförbundets tidning i Norge, en intervju med de vittnen som tidigare har intervjuats av Nyheter Idag om vad DN inte har publicerat och bekräftar den historien, det vill säga norska journalisten.no går nu Putins ärende. Sen blir det ännu mer intressant när Sakine Madon på Expressen publicerar en krönika vid namn Journalister vinklar för att inte gynna SD och går Putins ärenden ännu längre. Och slutligen så ringer en bonjerägd sajt upp Chang Frick på Nyheter Idag och anklagar honom för att vara fattig. Och det var slutet på det här mediaspektaklet, tror jag. Det enda som har sagt något relativt rimligt, tycker jag, sen kan du få säga emot om du vill, det var Svenska Dagbladets chefredaktör som sa att hemskt ledsen, det finns ingen stor konspiration här. Och jag vill hålla med, det är inte en stor konspiration. Det är ganska tandlös media överlag som väljer att inte publicera saker för att de är rädda för att ta en jobbig debatt. Men där råder det olika åsikter. Jag vet att det finns de som tror på en stor konspiration. Jag tror inte på det. Jag tror att dumhet är fruktansvärt mycket vanligare än ondska. Och jag tror att tidningarna vill väl inte riskera att säga något som gör någon arg och förbannad och behöva ta en debatt och behöva försvara ståndpunkter och sådär. Utan de tar den enkla vägen och lägger upp lite mer clickbait-artiklar istället och hoppas på det bästa. Aftonbladiseringen av svensk media.
Ja, nu vill jag att jag ska säga att jag tror att det finns en konspiration.
Ja, alla medier ute för mörka allting. Det finns en djup mörk konspiration som drivs av Bilkeberggruppen, aliens eller frimurarna.
Jag tror nog att det finns någon slags konspiration. Det vill säga människor som har en agenda. Det är inget konstigt. Vi konspirerar alla. Vi har alla agendor som vi inte talar om för andra människor. Men vad gäller medier och de flesta politiker så ser jag de mest som nyttiga idioter.
Jag tror att de har lite... Ja, men jag tror att de har många medier, inte alla, men väldigt många har en liten egen klubb där man säger rätt saker och har rätt åsikter. Och så kan man känna sig som hemma liksom. De låtsas att de går i polemik med varandra, men oftast så gör de inte det. Utan oftast är de ganska bekväma med och käbla lite på skoj sådär. Det finns undantag naturligtvis.
Ja, de har gått samma journalisthögskola allihop. Så att...
Måste man gå journalisthögskolan? Det här kan vi tala om en yrkesgrupp där det... nog kostar ganska mycket att vara med i A-kassan. Jag har hört att de börjar bli arbetslösa en del av dem. Undrar varför.
Rättvisan som kommer i kapp.
Nu har vi ägnat oss åt nog destabilisering av det psykologiska försvaret. Vi ska återgå till att predika DNs lov så fort vi bara orkar.
Men det känns skönt att vi putinister blir allt fler.
Oh.
Så ensamt ett tag.
Vilket avsnitt var det vi introducerade Ludwig von Putin-institutet? Jag har glömt.
Ja, något av de 74 föregående.
Sannolikt.
Margot och lägenheterna och facket. Orkar vi ens ta tag i det?
Jag vet inte. Det finns så mycket och samtidigt så lite att säga. Sossepamp som har blivit mångmiljonär på inte skatta EU-lön. Tar gratis lägenhet. Blir arg och hävdar att folk har ljugit för henne. Försöker rida ut stormen och inte bli... Hon ska tydligen undersökas om det här ska räknas som muta. De ska göra en undersökning om de sen ska göra en förundersökning. Jag tror inte det kommer gå någonstans. Och att Kommunal är korrumperade som in i bomben, det var väl kanske ingen nyhet. Det här har hänt förut i Kommunal.
Men det fina det här med facket är ju faktiskt att det är precis som tv-licensen. Det är bara att säga upp. Det är frivilligt.
Ja, och det är det ju folk som gör.
Ja, så vill man inte stödja Margot och andra pampars och deras barns lägenhetsaffärer så det är bara att gå ut.
Nej, de har tappat 1% av sina medlemmar på 4 dagar eller någonting. Den floden lär väl försvinna snart. Men Nej, betalar du avgift till Margot så gör det. Hon tycker det är kul.
Ja.
Stöden Margot. Ska vi ta en liten, jag kan ta en liten ekonomipuck, bara för att den är aktuell. Just det här med det fantastiska oljepriset, som ju inte var, det har inte varit så här billigt med råolja på 13 år, tror jag. Och ska vi ta ett jätteenkelt österrikiskt ekonomiskt resonemang här. Du har, vi har en oljemarknad där Saudiarabien är dominant, och Saudiarabien och andra länder har en kartell där de försöker helt enkelt inte hälla ut för mycket olja på marknaden, för de vill kontrollera priset. Det här pågår under väldigt, väldigt många år. Problemet med karteller är ju att det driver upp priset. Och vad händer då?
Ja, det produceras mer.
Ja, det dyker upp konkurrenter. Och naturligtvis bestod de här då främst av amerikanska så kallade shale oil-bolag som kommer på intressanta metoder att borra höger, vänster, upp och ner och på diagonalen i berget. Och kommer fram till att vid de här höga prisnivåerna så kan ju vi få upp massa olja på massa rustiga sätt. Och så långt är allting bra, men sen händer ju något konstigt. Tack vare det amerikanska ränteläget så finns det ju en herrans massa banker som vill låna ut en herrans massa pengar. Massa luftpengar skulle man kunna kalla det för. Och då visar det sig att då, just då så är shale oil väldigt populärt, oljepriset är högt. Man kan få bra avkastning på att låna ut till de här bolagen, så det lånas ut en herrans massa pengar till dem. Och de investerar, de investerar, de investerar. Oj vad de investerar. Borrar hål i halva amerikanska kontinenten i jakt på olja. Och vad händer då?
Priset går ner.
Ja. Inte bara det. Vi får en liten minivariant av den österrikiska konjunkturcykelteorin. När någon överinvesterar i någonting som egentligen inte är långsiktigt lönsamt. Man borrade för jättemycket olja och samtidigt sa Saudiarabien att asch, vi orkar inte med kartellen just nu, vi tänker också hälla ut massa olja. Man kan debattera om varför, men det som oundvikligen händer är ju att oljepriset sjunker. Och då är inte amerikansk olja lika lönsam. Men det som är fantastiskt tråkigt nu är ju att man hade gjort fantasiberäkningar naturligtvis. För det var så billigt att låna, så det är klart vi ska borra 10 000 brunnar till. Och nu har man borrat alla de här brunnarna, och det här är en anledning till pris fortsätter sjunka. För att när du väl har borrat brunnen så är det en ganska smal sak att pumpa upp oljan. Så det kostar inte särskilt mycket att pumpa upp det, utan det är kapitalutlägg, alltså kapitalinvesteringar som man gjort var det som var dyrt. Och det är redan gjort. Det går inte att ogöra. Det går inte att få tillbaka de pengarna. Och nu sitter man där med drivor av oljebrunnar som man inte vet vad man ska göra med. För att det är inte lönsamt längre om man kommer förlora massa pengar på det här. Så vad vi ser just nu är ju likvideringen av den amerikanska shale oil-sektorn, där man likviderar alla brunnar man har och bara öser ut oljan på marknaden för att få in de få pengar man kan. Och sen så kommer man sannolikt många få lägga ner verksamheten.
Och vad som dessutom händer nu är att man har ju upphävt embargo mot Iran.
Mm.
Och Iran har ju en hel del olja som kommer ösas ut på marknaden också, som nu kan säljas internationellt.
Ja. Så att man kan ju säga att en del av oljepriset när det var som högst runt $100 per fat berodde ju på artificiella handelshinder. Det vill säga att man hade ett embargo mot Iran. Priset hade aldrig gått så högt om man inte hade haft det här embargot.
Så att vi ser fram emot fortsatt lägre olje- och bensinpriser och möjlighet för svensk regering att lägga nya skatter på utan att folket märker något.
Ja, det är ju den oundvikliga konsekvensen. De kommer ju inte ta bort skatten när oljepriset stiger naturligtvis. Utan då kommer de ju klaga på marknaden, att marknaden har höjt oljepriset. Men det jag tror kommer hända att det finns folk som på riktigt förutspår att oljan kommer gå ner till $5, $10 etc. Man ska komma ihåg att långsiktigt kan inget pris på någon råvara eller någon produkt hamna under produktionskostnaden. För då slutar folk till slut producera. Just nu så likviderar man lager och man kämpar om vem som ska vara sist att gå i konkurs. Det vill säga ingen vill gå i konkurs, alla drar ut på det här och bankerna vägrar och inser att de kommer förlora massivt just nu. Men i slutändan så de som producerar dyrast kommer gå i konkurs och de som producerar billigast kommer bli kvar. Så är det ju. Och sen kommer priset stabiliseras någonstans där tillgång och efterfrågan tycker att det är lämpligt.
Ja, eller så fortsätter det svänga. Det beror på hur mycket, alltså om vi kunde slippa dessa politiska ingrepp så skulle man nog få en mer stabil situation naturligtvis.
Ja,
men det kommer alltid röra på sig.
Men jag tycker också det är så uppenbart att vad så kallade billiga pengar har gjort för har lett till. För att dels har du överinvesteringen i shale oil naturligtvis. Men om du kollade redan 2008 när oljepriset drog upp till $145 och sen kraschade tillbaka mot 30 dollar gränsen. Det här var ju drivet av en artificiell överefterfrågan då man hade öst ut pengar i hela världsekonomin. Mm. Och det köptes olja som aldrig förr och priset bara fortsatte att stiga. Det här var ju inte heller naturligt, det här borde ju aldrig ha hänt. Nej. Och hade man inte haft sån fantastiskt katastrofal penningpolitik världen över, så hade ju, som du säger, så hade det ju varit lite lugnare mellan svängningarna.
Ja. Precis.
Mm. Hopp, detta om detta. Ska vi?
Ja, det ska vi.
Det ska vi. Vi ska försöka ge oss på lite medborgarlön. Det har varit hett efterfrågat. Och jag tänker kalla det här medborgarlönen del 1. För jag misstänker att vi kommer få massa frågor och en hel del kritik. Och eventuellt så kommer vi då någon gång i framtiden ta upp det vi får och göra medborgarlönen del 2. Men det finns helt enkelt en hel del att säga här. Så att vi kör på!
Man ska utgå ifrån, eller ett argument för medborgarlön som är rätt poppis, det är ju att jobben försvinner.
Ja, den fantastiska 98% arbetslösheten i jordbrukssektorn, Klaus.
Just det. Och nu kommer dessutom robotarna och tar över de sista 2% av jobben. Så att man gör ju produktivitetsvinster då i industrin och i tillverkning och tjänster och så vidare. Och i och med att så många blir av med sina jobb så måste ju då det här produktivitetsvinsterna fördelas rättvist över alla människor som drabbas av det här. Och det är grundtanken. En av grundtankerna. Sen finns det naturligtvis den här rättvisa grundtanken och alla ska ha en dräglig tillvaro och så vidare.
Ja, det finns. Det här är ju vänster grundtanken. Sen finns det väl den i någon mån populära i vissa libertarianska kretsar om effektivitetsgrundtanken och minskat statligt inflytande grundtanken. Men vi kan ju börja med att såga den vanliga ludditismen. Jag föreslår att om en robot tar ett jobb, skaffa ett annat. Det är så folk har gjort de senaste sen arbetsmarknaden uppstod. Jag tänkte säga 1000 år, jag menar, det fanns nog en arbetsmarknad då också. 2000 år till och med.
Ja, då kan man kan lära sig att köra robot till exempel.
Ja, eller konstruera robot, eller designa robot, eller laga robot, eller skriva instruktionsmanual för robot. Eller vad du nu vill. Folk tror att robotar är någonting nytt. Folk tror att vävstolen var någonting nytt. Mm. En robot är en väldigt avancerad vävstol.
Ja.
Och sen såg jag en intervju med en professor, jag glömt om det var någon på Harvard. Det var en kvinnlig professor i alla fall. Och vad hon sa var att jo, visst, maskinerna blir ju intelligentare och klarar av att göra mer saker. Men vi ska inte ha några illusioner om vad de klarar av i jämförelse med människa. Folk tror ju att eftersom man har Siri på Apple som kan förstå enklare meningskonstruktioner och googla lite saker och svara på några saker, så kan ju robotar göra samma sak som människor. Och vad folk inte förstår att processorkraft och förmåga att utföra avancerade teknologiska saker, men det finns laser och robotarmar som kan göra saker som en människa aldrig någonsin kunde göra, det betyder inte att de kan ersätta mänskligt beslutsfattande. Det betyder inte ens att de kan på ett rimligt sätt bestämma var de ska ställa en soptunna.
Nej, precis. Vilket,
om en robot inte klarar av att välja hur den ska placera en soptunna, om inte en människa säger åt den att placera en soptunna enligt det här mönstret, då är jag inte så orolig för att robotarna kommer att ta någons jobb. De kommer hjälpa människor. Du kan få hjälp av robotar som räknar ut saker du behöver räkna ut. Om du säger åt roboten, jag vill göra ABC, hur gör jag det enklast mekaniskt, då kan den garanterat förklara det för dig. Mm. Men robotar är fortfarande bara verktyg. Tills robotar blir autonoma varelser så är det inte rätt problem. Och till och med om de blev det så skulle vi fortfarande få det gamla they took our jobs. Ja.
Men det finns ett argument här och det är att robotekonomin som kommer starkt nu, som aldrig varit här förut, den gör att de få arbeten som blir kvar, att konstruera robotar, mata robotar och klä dem på ryggen, det kräver en sån utbildning och en sån intellektuell kapacitet att 75% av befolkningen inte kommer kunna utföra de uppgifterna.
Men det är ju bara dumt förklara människor. För att Det fanns ingen för 100 år sedan som kunde programmera en dator. Det kanske fanns en person. I dagsläget så ägnar sig åtminstone ett par procent av befolkningen åt det i olika varianter. Likadant, det finns inga gatsopare längre. För att man har stora sopmaskiner. Var är alla de arbetslösa gatsoporna vars enda förmåga är att sopa en gata? Var är alla dessa drivor av människor som inte klarar av att göra någonting? Jag ser dem aldrig.
Men de kommer.
Ja, de kommer. Jo, jag vet. Snart kommer jag ligga där, för du är så dålig på det här med att programmera. Så nej, nej, det finns robotar som kan programmera robotar bättre än du gör, så du får helt enkelt gå hem.
Bara titta på sopgubben. Du nämnde sopgubbarna här.
Mm.
Idag så kör de förbi. Med en arm så tar de soptunnan, lyfter upp den, tömmer soptunnan, och så på en halv minut så är de framme vid nästa. Ruskig fart.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag var liten så hade vi såna här soptunnor som var liksom i huset. Så sopgubben fick komma upp till soptunnan, lossa säcken, knyta ihop den, ställa den på en sån här kärra, köra ut den till bilen och så lyfta upp den och skära sig i ryggen på alla glasbitar som låg i soppåsen. Och så vidare till nästa då. Det var ett hiskligt manuellt arbete. Idag så går de med rasande fart. Det är ruskigt fascinerande att se, bara en sån enkel grej. Och jag tror att sopgubbarna är säkert de mest tacksamma över det här.
Det är fler och fler som ägnar sig åt intellektuellt arbete och färre som ägnar sig åt fysiskt arbete. Det kommer alltid finnas några som ägnar sig åt fysiskt arbete, för vi lever i den fysiska världen. Det behövs människor som gör manuella saker. Det behövs vårdpersonal. Det behövs folk som flyttar omkring saker, bara inte i samma utsträckning. Men jag ser inte hur det här argumentet skiljer sig från att vi kan ju inte ge folk lufttrycksborrar, för då kommer ju alla byggare bli arbetslösa.
Det här är inte det avsnitt vi ska prata om såna här sexrobotar, va?
Klaus, det finns inget avsnitt där vi ska prata om sexrobotar. Okay. Vi har pratat om det här.
Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle kanske göra kvinnor arbetslösa.
Nej, Klaus. Vi har pratat om det här. Skärp dig nu.
Ja. Bra, återgång till ämnet.
Men istället?
Det finns två varianter. Det pratas om baslön eller basinkomst och negativ inkomstskatt.
Ja. Och negativ inkomstskatt är ju förslaget som, det är väl ett, jag ska inte säga ett amerikanskt förslag, men Milton Friedman är den som är mest känd för att ha lagt fram det. Och man övervägde det faktiskt på allvar i USA under Nixon. Och hans argument var ju, och jag kan till viss del hålla med om argumentet, att om du ska ge folk pengar så ska du åtminstone se till så att du inte har en gigantiskt kliv, så att säga. Så att när du kommer upp över en viss lön, så det är det som kallas progressiv skatteskala. Skattekilar kallas ibland i Sverige. Du får en gigantisk, om du säger att alla får medborgarlön men inte de som har ett jobb, då får du en gigantisk tröskel för att ta ett jobb. Det vill säga du måste tjäna väsentligt mycket mer än medborgarlönen, annars kommer det inte att vara värt det. Det vill säga han i princip, du får börja betala skatt. Du får börja betala skatt, men det är liksom proportionerligt. Du tjänar alltid på att öka i lön. Och det är inte förrän du kommer upp i en viss nivå som dina skatteinbetalningar motsvarar det du får i medborgarlön, så att säga. Du försöker ha en rak skattekurva helt enkelt. Det är ju den ena varianten, och den har ju debatterats ganska väl. Och argumentationen där var väl att det var skulle vara enkelt, och det skulle inte leda till det skulle inte behöva ha hela det här bidragsmaskineriet. Och mycket av debatten på sent 60- och 70-tal handlade om att det var ju så förnedrande att vara bidragstagare. Och då skulle då alla få det här automatiskt. Du skulle inte behöva gå till skatt. På den tiden var du tvungen att gå till ett socialkontor och få din check och så vidare. Vilket gjorde att det var ganska få som gjorde det. Och ja, det skulle ju då vara tänkt att ersätta de flesta typer av bidrag. I USA har man ju ganska mycket lustiga specifika bidrag. Du har food stamps, du har housing vouchers, school vouchers och sånt här som ska gå till specifika saker. I Sverige så är det väl mest barnbidraget som är specifikt. Och det ska inte ens gå specifikt till barn, utan det är bara för att du har barn. Utan i Sverige så är de flesta pengar får man väl supa och knarka bäst man vill för. Men jo, det var ju inte så långt ifrån att de genomförde det här, tydligen. Utan det gjordes till och med ett experiment där man införde det här i några städer. Och Klaus, du kan få gissa konsekvenserna av att man införde negativ inkomstskatt.
Ja, jag skulle gissa på att färre valde att arbeta till att börja med.
Korrekt. Det finns en social konsekvens också, kan du gissa den?
Jag skulle, baserat på annat man har sett, så skulle jag gissa att skadar familjer, det är lättare att lösa upp familjeband. Skilsmässor.
Korrekt. Antalet skilsmässor ökar. Det fanns ett fåtal positiva resultat. Man såg förbättrade skolresultat, hävdar man. Och i någon mån förbättrad hälsa. Och ja, ger du pengar till folk så är det klart, då har de råd med mer saker. Så det är inte alls orimligt att tro. Men det man märkte var att folk jobbade mindre och skilsmässorna ökade. Det var de två stora sakerna man märkte när man genomförde det här i USA.
Och att folk jobbar mindre, det kan ju... Det har jag nämnt förut, det kan ju vara en positiv sak.
Ja.
Det behöver inte, 100% sysselsättning, det är inte på något sätt ett ideal i ett civiliserat samhälle, som jag ser det. Men, ja, att ge folk pengar så att de inte jobbar, det är väl, bättre vore ju, tycker jag, om man hade då lägre skatter, helst noll givetvis.
Ja.
Där man själv fick förvalta sitt, inte att man fick andras helt enkelt.
Ja. Det argument som sagt från liberal eller libertariansk vinkel har framförts är att det skulle minska byråkratin. Det skulle inte behöva hanteras överhuvudtaget. Du skulle inte behöva några sociala assistenter eller kontor eller så vidare. Utan du bara helt enkelt... alla som inte deklarerar någon inkomst får ett visst bidrag och sen så justerar du skatteskalan så att det här passar ihop då. Och det är väl i princip det enda positiva som kan sägas för lösningen, just att du blir av med en del byråkrati. Det är den positiva poäng jag kunnat komma fram till.
Och det här är fortfarande negativ inkomstskatt, talar du om?
Ja, det gäller ju för båda systemen.
Ja, okay.
Om du inför negativ inkomstskatt måste du naturligtvis göra de sedvanliga skatteberäkningarna. Om någon tjänar så många kronor, vad blir deras skattesats i och med att du har ändrat så att du har negativ längst ner och så vidare. Men det är lite mer administration än då basinkomst, medborgarlön, som då är noll administration. Eller ja, du skickar ut pengar till folk gratis.
Alla vuxna får barnbidrag.
Ja, barnbidrag till alla. Det finns ett jättebra avsnitt för övrigt där Tom Woods intervjuar en herre vid namn Matt Swolinski som argumenterat ganska mycket för det här. Tom Woods är emot det här. Jag tror att det är avsnitt 519. Och det var en ganska intressant debatt. Jag tycker dock inte det råd någon större tvil om vem som vann debatten, men det får folk avgöra själva. Men det finns ju också ett argument som han för fram med här, att det skulle vara någon form av rättvis aspekt. Och för libertarianer är det lite intressant, för att han hävdar att då det har stulits och rånats och snott så mycket i världshistorien av olika grupper av människor, så är det egentligen svårt att säga vem som borde äga vad. Och vissa grupper har varit mer utsatta för det här än andra. Och det enda rimliga sättet då, det rimligaste sättet att göra någon form av historisk rättvisa i det här, det är ju då att se till så att alla har en grundinkomst, även de som historiskt har varit förfördelade av andra.
Jag menar då,
de fattiga grupperna
är ju som... slavar och så vidare då, eller?
Ja, det är ju några generationer framåt och så vidare. Grupper som helt enkelt har varit socialt förfördelade i historien. Och att det då skulle gå i arv, och att det rimliga sättet att komma ur det här är att göra någon form av rättvis basinkomst så de går till alla, och sen så har man på något sätt jämnat ut spelplanen där alla kan försöka börja från noll eller någonting. Argumentationen. Och mitt problem med det argumentet är huvudsakligen att även om det är svårt och säga vem som borde äga vad, om du, för vi kan erkänna att det har snotts och rånats och förslavats en hel del genom historien. Problemet är att
det går inte att reda ut det här, vem som ska ha vad, det är helt omöjligt.
Nej, och om du då ska börja upphäva nuvarande ägande och säga att nej, men vi måste jämna ut det, så vi försöker dra ett jämnt streck över allting och börja från början. Det är omöjligt att säga om du gör mer skada än nytta, eller om det blir mer eller mindre rättvist. Jag är ganska säker på att det blir mindre rättvist, men om du ska börja upphäva äganderätt på det sättet, då är det ett ganska jobbigt resonemang. Och ganska, de vidare konsekvenserna är ju ganska tråkigt, för att det är på något sätt att argumentera för en typ av kommunism. Eller konsekvenserna kommer bli samma som konsekvenserna blir när man försöker införa kommunism. Så att, men det är ett argument som har förts. Tom Woods slår sönder ganska hårt. Men det händer ju lite i den här debatten. Finnarna har ju sagt att de ska utreda någonting som liknar basinkomst för att försöka ersätta ett snårigt bidragssystem. Men de ska utreda, jag tror inte det kommer bli någonting av det. Men det är för att just, jag tror det har att göra med att de har lite ekonomiskt kör, så de kollar på alternativ till det nuvarande välfärdssystemet.
Jag tror pratar om 800 euro per per varelse med puls.
Ja. En svensk debattör, krönikör, som har skrivit mycket om det här är ju Lars Wildering, som driver bloggen Cornucopia. Om vi inte har nämnt det, han är ju vår nya slöseriombudsman i det här avlånga landet. Skattebetalarnas förening har utsett honom till slöseriombudsman, och det kan ju bli ganska kul. Han är ju notoriskt vass, men han har pratat rätt mycket om medborgarlön, och han har ju skrivit ihop ett förslag om det här, hur man skulle kunna balansera det. Och då tänker han att ja, inför medborgarlön, och så indexerar det då till statens skatteinkomster, och ska det ersätta alla andra bidrag, precis alla, utan undantag. Allt ska betalas för det här. Det säger, du får inga andra pengar för någonting. Ut med sjukförsäkringen, A-kassan, socialbidrag, hela klabbet, barnbidrag, allt bort, och så får alla samma summa. Och han argumenterar väl, tror jag, för att om man genomför det här och dessutom indexerar till statens inkomster, så är det väl genomförbart. Och pekar väl på det här med att det upphäver vissa andra tråkiga konsekvenser av nuvarande systemet. Och han har väl alltså någon form av poäng, som sagt. Samtidigt, jag undrar alltid, vad är poängen med medborgarlön? Vem är det som vill ha det här?
Ja, det är de som inte vill eller kan eller har lust att jobba.
Nej, framförallt så tror jag det är folk som vill kunna. Jag tror att det mycket rör sig om bidrags, alltså försöka motivera varför vi ska ha ett bidragssystem, men så samtidigt så tycker de inte om det nuvarande bidragssystemet. Det pratas ibland om också att det är mindre risk för de här byråkratiska problemen, för att alla får bara utbetalt, pang. Du hamnar inte i någon byråkratifälla. Du måste inte motivera varför du ska ha det. Du måste inte fylla i massa blanketter. Du måste inte bevisa att du är arbetslös eller att du är sjuk eller vad det nu må vara. Men jag tänkte, det finns en kort liten sektion på Wikipedia om det här. Jag tänkte jag skulle läsa lite, så kan du få reagera och säga vad du tycker. Som sagt, först är det ett skäl som anges för att det ska vara bra, mindre byråkrati, färre tröskeleffekter, ökad transparens. Anges incitament till arbetsdelning, det vet jag inte vad de menar med. Jag tror att det som incitament till arbetsdelning får man på en marknadsekonomi, inget annat. Också underlätta för småföretagare och ideellt arbete. Ja, kanske. Men sen blir det lite floskler här. Antas bidra till demokratins och kulturlivets vitalisering. Vad är det som är demokratiskt med en basinkomst framför något annat?
Alltså, är de sossar här på Wikipedia eller? Eller är det här argument som har framförts, som de redogör för?
Ja, jag antar det. Men ja, Wikipedia är sossar. Men argumenten har framförts. Vi får väl ta ställning till dem.
Okej. Ge mig ett argument igen och så ska jag ta ställning.
Demokratins och kulturlivets vitalisering.
Ja, de tänker väl att folk ska kunna sluta jobba och ägna sig åt kultur, kanske?
Ja, då har vi kulturlivets vitalisering då. Det är okej. Demokrati då? Kommer det här gynna demokratin?
Jag tror att det kommer bli ett hiskeligt röstande efter höjd basinkomst, så att det kan nog stämma.
Okej. Ja, men då är vi med om.
Politikerna kommer säga, jag kommer höja det med 10%, jag höjer med 20%, jag höjer med 30%. Så kommer folk rösta jättehårt efter det. Det kan nog stämma i och för sig.
Det anses kunna minska problemen med fattigdom, utanförskap, ohälsa och kriminalitet.
Nej, det tror jag däremot inte på. Vi har ju sett de exempel du nämnde där vi ser hur familjer löses upp lättare med sådana här arrangemang. Därför att familjer mår bra av ett ömsesidigt beroende inom familjen. Kvinnan beroende av mannen, mannen av kvinnan, barnen av föräldrarna, föräldrarna av barnen. Då samarbetar man bäst.
Det är ju lite det familj är. Ett implicit avtal om ömsesidigt beroende.
Ja, det är liksom en typ av arbetsdelning också. Och man får högre välstånd om man jobbar tillsammans. Och kommer då någon in och säger, nej vänta, ni får pengar. Ja, då minskar man det här beroendet, löser man upp familjen, då får man sämre hälsa, man får mera brottslighet och så vidare. Så att den där, det argumentet köper jag inte.
Nej, du är dock inte ensam att kritisera det här. Kritik kommer också från vissa feminister och vänsterdebattörer som befarar att basinkomst förstärker ojämlikheten mellan könen. Det vill säga anta att mödrar kommer vara hemma mer med sina barn.
Ja, just det. Ja, men där håller jag med om, och det tycker jag är en bra sak.
Nu är Klaus för basinkomst helt plötsligt.
Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga vad som skulle bli där.
Ja, och det jag tycker är intressant. Nu har vi pratat lite lösen här, men om vi ska komma till poängen. Så det första stora problemet är att det är på intet sätt någon större skillnad från nuvarande bidragssystem. Åtminstone inte vem som betalar, utan det är folk som arbetar som betalar huvudsakligen och folk som inte arbetar som får pengarna. Och alla sådana typer av överföringar ska vara frivilliga. Jag menar, om någon vill starta en basinkomstfond som folk får betala in frivilligt till, så är väl det jättefint. Men det är ju inte det vi pratar om.
Nej, det ska ju våldsfinansieras det här naturligtvis.
Ja, som alla andra bidragssystem. Men sen har vi ju det här med att det går ju inte att ta fel på incitamenten här. En av anledningarna till att vi inte har fler som går på bidrag i Sverige är för att det är lite småknixigt att få dem. Det är inte alls omöjligt, men det krävs lite för att du ska få socialbidrag, för att du ska få det ena eller andra. Tar man bort alla de kraven så antingen tror man att människor reagerar på incitament eller så tror man inte, och vi tror det. Det är liksom...
Ja, alltså det ska ju vara... Förr i världen så var det ju skamligt att leva på andras pengar. Och det gjorde ju att människor inte gärna gjorde det. Man ville ha sin stolthet kvar. Man ville försörja sig själv. Mm. Jag vet inte om du har läst Per-Anders Fogelströms Mina drömmarstad, den serien.
Jo då.
Det finns en av huvudpersonerna som heter Emily, tror jag heter. Hon blir aldrig gift, men hon har en liten burk med sig vart hon än flyttar och var hon bor. Och där sparade hon pengarna till sin begravning. Och den såg hon alltid till att den burken fanns det pengar i. Och hon skulle in till sin sista andetag skulle inte lägga någon till last.
Nej.
Och det här var en mentalitet som fanns förr.
Väldigt mycket i Sverige. Det var, ja,
det var skamligt att leva på andra människor. Och alla de här sociala programmen som har byggts upp under tid, de har totalt förändrat det här. Nu är det inte skamligt längre att leva på andra människors arbete. Du har rätt till och så vidare. Och alla sådana här program leder till det här. Och jag skulle kunna tänka mig att det här, att du får kvittera ut 8000 spänn i månaden bara för att du är. Jag är, alltså får jag, för att travestera en känd filosof.
Descartes.
Precis. Jag tror att det här kan leda till ännu mer sån mentalitet. Nu behöver jag inte ens liksom gå till socialen och säga att jag är fattig, jag är arbetslös. Utan nu får jag bara. Jag tror att det här är ännu större risk till att förvärra den här typen av tankesätt.
Jo, det.
Men sen ska man inte heller glömma det att visst, det här kanske funkar bra under en tid. Och om man nu mot, det här är ett högst teoretiskt resonemang, att det skulle vara så oerhört genomgripande förändringar att ersätta alla bidrag med en basinkomst. Det är liksom på nivån att ersätta Sverige med ett fritt samhälle, nästan. Det är lika utopiskt som att säga att vi kommer få libertarianism i Sverige inom 20 år. Men om man nu skulle lyckas göra det här, så ska man inte glömma bort att det kanske funkar bra i början, men saker och ting förändras över tid. Och det finns risk, som jag sa, att det här blir värre, en värre utveckling än av de system vi har haft idag. Tidsfaktorn.
Jag kan konstruera ett scenario där det här i teorin kan fungera. Och nu har jag ansträngt mig. Jag ska försöka anstränga mig för att konstruera ett scenario där det i teorin kan fungera. För det första så måste man se till så det inte finns några negativa incitament. Det vill säga, man måste sätta nivån på medborgarlönen så lågt Så att ingen som idag jobbar när de får medborgarna och slutar. Det betyder alltså att nivån måste sättas ytterst lågt. Ingen får få så mycket fördel av det här så att de uppmuntras till att sluta jobba.
Ge mig en nivå, ge mig en siffra.
Alltså då allting sker på marginalen så finns det ju människor som... Ja, allt beror på, ska vi räkna in pensionärer som jobbar lite extra, enstaka timmar extra för att fylla ut pensionskassan? Okej, vi räknar bort dem och vi tar... Ska vi räkna in ungdomar som jobbar lite extra och, men, eller ungdomar, folk som kanske precis passerat 18 och jobbar lite extra, ska vi då...
Ja, men det är just det här som är så intressant. Det är ungefär som ja. Att diskutera geolibertarianism. Det låter jättebra. Men när vi börjar prata konkret, alla avkräver ju oss svar på hur skulle ert samhälle funka, vem skulle bygga vägarna, vem, och så vidare. Men det här skulle vara intressant att höra. En praktisk konstruktion av hur ska det här se ut? Så,
jo, men vi
låt oss konstruera.
Okej, vi tar någon som är över 18 som då numera får studiebidrag så att medborgarlönen...
Men inträder när man är 18 år?
Ja, nej, du kan få studiebidrag tidigare. Men vi säger att han är över 18 så han får medborgarlön, för vi antar att gränsen för medborgarlön är vid 18 och han får studiebidrag, eller förlåt, han får nu medborgarlön och den får bara vara så mycket högre än studiebidraget så han inte jobbar ovanpå, vilket han skulle gjort annars.
För det första så skär vi bort alla bidrag. Ja. Alla barnbidrag. Alla...
Barnbidrag, socialbidrag, A-kassa, studiebidrag. Sjukförsäkringssystemet måste rimligtvis skrotas också så att alla köper sin egen försäkring. Den statliga pensionen måste skrotas så alla tar och betalar själva till sin pension, etc. etc., etc. Och, men trots det här så kan inte medborgarlönen sättas högre än några tusen lappar i månaden. Säg att den gissningsnivån som de klurar på i Finland, säg att 8000 i månaden skulle gå, men det låter väl högt, men det kanske skulle gå. Då skulle du komma ihåg att dessa 8000 i månaden utslaget på 10 miljoner invånare och så hugger du bort dem som är under 18 så kommer du kanske upp i en 600 miljarder, det vill säga 20, runt 20% av svensk BNP ska du gå till medborgarlön.
Hur stor del av det är skatteintäkterna? BNP är en sak, men skatteintäkter.
Hur stor del av statens skatteintäkter? Ja, vi börjar väl närma oss. Ja, du kanske har medborgarlön plus flyktingmottagning. Det är väl kanske det vi har råd med. Någonstans där, i den här gissningen. Men sen, utöver, säg att vi lägger på en lön där det inte har några negativa konsekvenser. Det vill säga, det minskar inte. Dels minskar inte skatteintäkterna och det ger inga negativa incitament. Låt oss säga att vi hittar den här nivån. Så finns det två kriterier till som måste uppfyllas för att det här ska vara en bra idé. Och det ena är att medborgarlönen får aldrig någonsin höjas. Den enda lagstiftningsfaget är om medborgarlönen ska sänkas och det måste göras om skatteintäkterna minskar. Det vill säga att du får aldrig någonsin, det måste garanteras, annars är det ett hopplöst förslag. Det andra...
Du menar staten ska stifta en lag som den själv lovar att aldrig bryta?
Jo, jag är medveten om att det här inte går att göra. Men saker som inte måste göras så måste göras. Mm. Det andra som... måste garanteras att inga andra välfärdsprogram får någonsin instiftas ovanpå medborgarlönen. Vilket vi vet kommer ske dag två. För annars handlar det om en situation där du kommer försöka bygga upp nuvarande välfärdsapparat och under den så har du medborgarlönen. Vilket i princip innebär att vi tar dagens system och inför en medborgarlön ovanpå det. Vilket alla vet inte går. Men skulle man kunna uppfylla de här tre kraven? Inga negativa, så lågt så att inga negativa incitament gäller. Det går aldrig att höja den, bara sänka den. Och du får inte instifta någon välfärdsprogram om på den. Säg att de här tre ytterst osannolika sakerna skulle kunna genomföras, vilket de inte kan. Så kan man tänka sig vissa positiva effekter av det här. Vad jag i princip säger är att om du kan ta ner månen och den visar sig vara gjord av ost, så kan den vara trevlig att ha på en pizza. Nej, men det är så svårt att få den här idén att gå ihop. Och för att får du negativa incitament så kommer det leda till en nedåtgående spiral där folk jobbar mindre. Och medborgarlön, om det inte sänks, kommer ta en allt större del av skatteintäkterna. På sikt riskerar man att lönerna i samhället sjunker för att produktiviteten sjunker, etc. etc. Och sen kommer man börja lagstifta på annat. Så att, vad som var en... Jag ska inte säga att det var en bra idé i teorin, men när man började tänka på så var det tänkbart. Ju mer man tänker på det, desto mer omöjligt tycks det mig. Om vi pratar om Milton, om vi vänder tillbaka till Milton Friedmans negativa inkomstskatt.
Den känns faktiskt mer sannolikhet i det här skedet, att någonting sånt skulle kunna genomföras.
Den känns åtminstone lite mer teoretiskt tänkbar, ja, för att då rör det sig om att du förvandlar bidragssystemet så att du sätter du räknar skatten baklänges, men du har fortfarande en skattesats som du,
alltså, räknar efter. Alltså du får såna enorma tröskeleffekter med den här fasta basinkomsten.
Ja.
Så att den kan inte genomföras med det vi har idag. Började man från noll, då hade man kanske kunnat säga att det hade kunnat vara acceptabelt. Men det här kommer inte vara socialt acceptabelt. Din punkt ett, om det kan genomföras utan negativa effekter, det är helt omöjligt. För du kan inte sätta den så lågt generellt.
Nej, då måste de flesta få det sämre.
Exakt. Av de som är på bidrag idag kommer nästan alla få det sämre.
Och här skulle jag vilja föra min absolut starkaste kritik mot den här idén. För att vad vi egentligen säger, å ena sidan så säger vi saker som vi som libertarianer uppenbarligen är emot, att det bara befäster idén att man är skyldig att andra ett uppehälle. Jag är skyldig att jobba för att andra kan få sin medborgarlön och så vidare. Om det bara var så att jag betalade min egen medborgarlön, så varför överhuvudtaget beskatta mig för den? Låt mig då behålla mina pengar. Och det är illa nog. Men det finns någonting som jag tycker är värre här. Vem är det som kommer få medborgarlön som idag inte får bidrag? Om vi jämför med nuvarande system, för sakens skull, så accepterar vi principen att ett skattesystem, ju längre från vad folk frivilligt skulle lägga pengarna på, desto sämre är det. Om vi accepterar den principen, man kan argumentera att det är inte en fungerande princip. Men låt oss argumentera för den principen. Då är det så här, vem kommer få pengar som inte får pengar idag, och vem som får pengar bidrag idag kommer inte få pengar? Du går från ett behovsprövat system. Behovsprövningen är högst bristfällig, men den finns i alla fall. Man försöker kompensera för saker som att folk... Har du funktionsnedsättningar, har du skador, är du sjuk, är du gammal, så får du mer pengar. Är du fullt funktionsduglig så får du mindre pengar. Vad man kommer göra är att man kommer ta pengar från de som har det svårt och ge det till fullt arbetsföra människor som inte vill jobba. För det är den skillnaden som blir om du inför det här. Ta bort behovsprövningen. Alla får det. De som idag redan får bidrag, de kommer få medborgarlön. De enda som kommer få medborgarlön som inte idag får bidrag är de som idag inte passerar behovsprövningen. Och jag tycker inte om att tala bidragsoptimering, men det enda jag kan tänka mig värre än nuvarande system är nog medborgarlön. För att utöver att jag blir beskattad för att betala bidrag till andra, så betalar det inte till folk som i någon mån till x procent behöver det och har någon nytta av det, och för att de är sjuka eller utslagna. Utan istället så ska det ges till alla utan villkor. Och det här tycker jag är moraliskt moras av värsta sorten.
Du vet, man pratar ju redan idag om det här med barnbidraget. Hur det inte är behovsprövat. Och funderar på om Mona Sahlin och andra höginkomsttagare verkligen behöver barnbidrag. Med det här systemet så skulle vi alltså ge barnbidrag till alla vuxna människor i Sverige. Det är alltså ännu värre.
Nej, men och jag kan säga, jag tycker kommunism är en ganska tarvlig tanke. Men jag säger, och det här kanske det finns många libertarianer som säger emot mig, men om jag ska beskäras mina pengar via skattesedeln, så ser jag hellre att de går till någon som till någon procentandel behöver dem, än till att de kastas ut till folk som inte behöver dem. På samma sätt som jag, om någon till när jag ska ta mina pengar, så föredrar att de tar dem för att bygga en väg framför att spränga grannhuset som är fullt funktionsdugligt. Jag menar, det finns mycket dumt staten kan göra med pengarna, men det finns ibland en skillnad mellan hur dumma saker staten gör. Mm. Sen tänker inte jag försvara nuvarande bidragssystemet, för nuvarande bidragssystemet är en katastrof det också, men det finns en gradskillnad i hur illa det är här.
Å andra sidan kan man säga att de pengar som en som arbetar får i basinkomst egentligen är ett skatteavdrag.
Absolut. Basinkomst för arbetarna tycker jag är jättebra. Det är ju i princip bara att höja grundavdraget, och det är en idé jag gladligen kan ställa mig bakom. Mm. Kan få bara höja grundavdrag och sänka skatter hur mycket man vill. Absolut. Men på något plan, jag tycker att den här aspekten har i princip aldrig förts fram i debatten. Vem är det som får mindre bidrag och vem är det som får mer? Och jag kan inte se det än att se att vi drar ner. Vi säger som vi sa, vi lägger det så lågt så att det inte ska ge några negativa effekter. Okej. Okay. Då måste det bli väsentligt mycket lägre än många som de som har de högsta behovsprövade bidragen av. Det vill säga de som har de som är sjukskrivna, de som är gamla, de som har ja, allt vad man nu kan få bidrag för. De kommer ju garanterat få lägre. Och de som inte passerar behovsprövning idag, de kommer få högre. Så Det är det enda sättet jag kan tolka att omfördelningen kommer skilja sig.
Skulle man få det här bidraget, basinkomsten, om man flyttar utomlands som svensk medborgare?
Ja, det är ju en jättebra fråga. För att det kan vi ju förutspå, gissar jag.
Om jag flyttar till, säg, en varm ö med palmer och sandstränder på, där det är billigt att leva, skulle jag fortsätta få min basinkomst?
Bra fråga. Det är ju ganska poppis för svenska pensionärer att flytta till sydligare breddgrader. Det finns ju en hel del som bosätter sig i Thailand. För att pengarna räcker mycket längre där.
Om jag är invandrare över 18 år, skulle jag få basinkomst bara för att jag bor i landet?
Ja, där har du en intressant fråga. För att då
skulle jag sen få ta med mig den tillbaka till mitt hemland?
Jag hoppas alla förstår incitamentet till att komma till Sverige och bli medborgare och få basinkomst här. Jag kan ju tänka mig att det inte finns en enda människa på jorden som inte skulle försöka bli svensk medborgare, få basinkomst och sen... Jag menar, varför skulle man inte? Jag menar, du Klaus, om de inför basinkomst i Finland, ska vi inte försöka bli finska medborgare?
Absolut.
Får basinkomst och sen flytta tillbaka?
Om det krävs att jag jobbar ett år, då har jag en kompis där borta som heter Pekka som kan anställa mig i sin firma.
Jag kan sätta upp en postbox i Finland så länge jag får min basinkomst levererad till honom. Nej, men jag hoppas folk förstår resonemanget här. Att behovsprövning, som är högst bristfällig men ändå finns, är en av de saker som gör att uttagen ur det så kallade sociala välfärdssystemet inte maximeras och hela systemet havererar. Så att om man är en sån här systemhaverist, så tror jag att medborgarlön kan vara en rätt bra idé, för det kommer haverera rätt fort.
Vet du vad jag skulle göra med om det infördes medborgarlön på 8000 kronor per månad i Sverige? Då skulle jag
käka mycket pizza.
Nej, jag skulle faktiskt köpa ett billig stuga någonstans på landet. Och hyfsat stor ändå. Så skulle jag dra med mig lite fler folk dit ut. Så skulle vi tillsammans kunna dela på kostnaderna. 8000 per skalle. Ja, det skulle kunna bli rätt bra. Nästan inga levnadskostnader.
Du tänker att Libertopia startas när vi får medborgarlön?
Ja, lite kollektiv kanske sådär. Nej, jag vet inte. Men det finns mycket man skulle kunna göra. Jag tror vi skulle få se en migration ut på landet, ut i skogarna. Billiga bostäder dit folk skulle ta sina pengar. Och liksom bara, ja.
Och det är ju här jag ur personlig aspekt skulle kunna börja argumentera för det här. För rent personligt skulle jag säkert kunna göra jättemycket kul med det här och sitta och kolla på när alla stackars andra människor som desperat vill åstadkomma något i världen och jobba övertid och åka till Thailand och tjäna in pengar till det, satt och jobbade för att ge mig pengar och jag kunde sitta och göra någonting annat, skriva mina memoarer, läsa böcker, odla morötter liksom. Men man ska inte argumentera för politiska förslag bara för att de gynnar en själv. Vårt politiska system lär ju oss att vi ska rösta på dem som gynnar oss. Det vill säga, man ska rösta på alla förslag som gynnar en själv. Det är så det politiska systemet fungerar. Men jag tycker inte man ska göra det, för att det är omoraliskt i någon mån. Tycker jag.
Mm. Ja, det kan man ju tycka. Men det är så det konstruerat. Du har en röst som du får lägga på den som ger dig mest kosing.
Ja, nu har vi, det var inte riktigt tänkt att vi skulle såga det här så fullt längs fotknölarna som vi gjorde. Jag trodde det skulle bli lite mer moderat, men allt eftersom vi har talat så inser jag hur lite jag tror på den här idén. Och jag vet att vissa kommer bli ledsna över det här. Men jag kan inte få det gå ihop. Men som sagt, vi vet att det finns många som talar om det här, även särskilt bland libertarianer. Och det kan ju vara så att vi har missförstått hur det hela skulle funka, att vi har argumenterat helt uppåt väggarna fel. Och istället för att börja kasta saker och skriva arga brev, så låter ni bli att kasta saker, men skriver arga brev när ni förklarar vad vi har tänkt fel, så kanske det blir ett avsnitt till om det här en vacker dag.
Ja, det är utifrån den utgångspunkten att vi skulle ersätta dagens alla system med det här, och det skulle vara kanske mer libertarianskt på något sätt då.
Ja.
Principiellt så är vi emot alla såna här våldfinansierade godhetslösningar.
Ja, och jag ska säga att det finns en hel del litteratur om det här. Jag kan erkänna att jag har inte läst all litteratur om medborgarlön och alla undersökningar och matematiska beräkningar etc. Så att jag tänker vara ärlig och säga att jag kan ha missförstått, men enligt den analys jag har lyckats göra så kan jag inte förstå hur det skulle gå ihop.
Jag tror inte ens den här basinkomsten, medborgarlönen, jag tror inte ens du skulle kunna få igenom den. För att det är så många som skulle drabbas och får det sämre. I och med att du ska kunna uppfylla kravet att du inte får skapa negativa incitament för arbete, samtidigt som det ska bli en dräglig standard för de som idag går på olika typer av...
Jag tror ju att de som argumenterar för det här, de ofta vad man gör att man tänker, okej, om vi tar socialbidraget och så tar vi hur mycket man av varje person i snitt avsätter för till sjukförsäkringssystemet, till pensionssystemet och genomsnitt till barnbidrag, så klumpar vi ihop allt det här så får vi en summa. Och den här summan, den skulle vi kunna ge i medborgarlön till alla. Och sen så, den summan ser då ganska okej ut. Man tänker, det här kan folk leva på och det blir helt okej för alla. Och folk inte förstår att dela, alltså summan är inte vad ni tror det är, för att ni måste börja räkna på negativa incitament ganska omgående. Och det gör inte folk. Och då blir det...
Som sagt, det är en sak hur det blir direkt när det införs. Men sen är det tidsaspekten. Ja. Vad leder dessa incitament till?
Det man måste komma ihåg att anledningen till att vi är ett relativt rikt land i Sverige är hur mycket vi jobbar, hur mycket kapital vi har. Hur mycket vi jobbar har att göra med att vi trots helt hysteriska skatter har någon form av arbetsmoral och tycker om att göra saker i landet, så vi tycker om att driva framåt. Mängden kapital har att göra med att trots ett helt vansinnigt skattetryck i det här landet så sparar folk i någon mån en hel del pengar. Om man inte vill att det här ska upphöra så får man inte förändra de här två faktorerna, det vill säga hur mycket som sparas, hur mycket folk jobbar, och det kommer oundvikligen förändras negativt om man inte lägger medborgarna så lågt så att, ja, det jag tror är att den i princip blir meningslös. Men det är min gissning och jag kan ha fel, och om någon vill utföra ett hermetiskt experiment på det här i någon liten konstig stat någonstans, så hoppas jag de gör det, så får vi se vad som händer. Det kanske blir Finland, som sagt. Det vore ju klart intressant att se om man blir överbevisad där. Jag tror inte det.
De håller på att utreda det här, som sagt, i Finland. Det ska bli väldigt intressant att se vad de kommer fram till. Om de kommer fram till liknande slutsatser som vi amatörer har lyckats trassla oss fram till.
På något plan så tror jag att om de gör det så kommer de ta några bidrag och ersätta med någon form av basinkomst som är ganska låg, och sen kommer de behålla vissa bidrag. Det är väl min gissning att de då skulle, det är det de kan komma fram till kanske. Det känns som en sån här politisk kompromiss som någon kanske kan tänkas gå med på. Eller så slänger de hela förslaget i papperskorgen, det händer ju också.
Jag tror att det blir så.
Ja, det var väl vårt avsnitt om medborgarlönen.
Det finns en hemsida här som heter basicincome.org där de finns massor att läsa om hur bra det här skulle vara och hur det skulle kunna fungera. Jag har inte läst så mycket där själv, men det... Ja, nej.
Nej, nej, som sagt, det var nog det vi hade, om inte Klaus vill sjunga en sång eller någonting.
Nej, men jag skulle gärna vilja avsluta med ett citat.
Ta ett citat alldeles strax, så ska jag bara passa på att nämna att den som vill ha mera lustiga argument kan finna oss på mises.se, och vi har börjat publicera översättningar av den alldeles utmärkta ekonomen George Riesman, och vi tackar Per-Olof Samuelsson som står för de här översättningarna. Det kommer komma under åtminstone hela våren. Och som sagt, den som vill kritisera, hurra eller... ja, annat, gör det på radio@mises.se, så ska Klaus få läsa ett citat.
Jag kan också slå ett slag för våran Slack-chatt där man kan logga in sig och diskutera. Allt är trevligt.
Absolut.
Jo, jag tänkte citera Kajsa Ekis Ekman. Hon har ju varit...
Okej.
Hon var ju intervjuad här i någon tidskrift som heter bonn.se. Jag är trött på posörer, säger hon. Och poserar lite grann i de här reportaget då. Och berättar lite grann om livet som marxist och så. Och så blir hon tillfrågad om hur hennes konsumtionsmönster ser ut. Och svarar hon så här. Jag köper bara sånt som är lustfyllt att köpa. Alltså mycket kläder, träningsredskap och alkohol. Jag köper inte toalettpapper. Det tar jag från fik, krogar och sånt där.
Det var ju ett annorlunda citat, Klaus. Vi
Jag tänkte, det kan vara kul att ha ett marxistiskt citat någon gång ibland. Så där.
Ja, jo, vi har citerat Kajsa Ekis Ekman någon gång. Och inte alla gånger i negativ kontext. Just den här gången så tänker jag inte ens uttala mig om det negativt eller positivt. Det var mest udda.
Nej, alltså vi står ju inte för några värderingar här. Utan man får ju lägga in de värderingar man själv har.
Absolut. Undrar hur hennes konsumtionsmönster skulle påverkas av medborgarlön. Det blir dagens slutfråga.
Mm.
Då så. Tack och guten Abend.
Adios. Ah, yes.